FNs säkerhetsråd har röstat om en resolution som ska innebära vapenvila i Gaza och tillträde för humanitära hjälpinsatser där. En var emot förslaget medan 14 godkände det, men det gick inte igenom. Hur går det ihop, kan man fråga sig? Jo, USA använde sin vetorätt. Varför är USA emot ett förslag som skulle hjälpa civila i Gaza, och vad har FNs säkerhetsråd för nytta om ett land ändå bara kan lägga in sitt veto? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Maja Nordman. Idag ska jag ställa de här frågorna till Svenska Yles utrikeschef Viktor Heikel.
The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council.
Resolutionsförslaget som säkerhetsrådet röstade om förra veckan hade tre krav. Det första, en permanent vapenvila ska utlysas i Gaza. Det andra, israelisk gisslan som Hamas har tagit ska släppas. Och det tredje, Israel ska släppa in humanitära hjälpinsatser i Gaza. Viktor Heikel, utrikeschef här på Svenska Yle. Varför valde USA att lägga in sin veto på det här förslaget?
Det här är ju egentligen en del av en långvarig, liksom årtionden lång politik gentemot Israel, där man i princip alltid röstar ner eller röstar mot alla förslag som på något sätt skulle ålägga liksom ur FNs perspektiv påtvingande tryck eller politiskt tryck på Israel att agera på ett visst sätt. Att man kanske gärna ser att Israel agerar på ett visst sätt, men man motsätter sig alltid alla försök till påtryckning via den här liksom FNs så att säga högsta och mest så att säga mäktiga organ. Det har varit en politik som i princip alla presidenter, alla administrationer alltid har hållit sig till, oberoende av politisk inriktning.
Okej, så det handlar mer om den här alliansen mellan USA och Israel?
Det är precis det handlar om. Det är inte egentligen så att man inte kanske många gånger skulle ha vilja se att Israel agerar annorlunda än vad de har gjort, men att man har ett sånt här stående beskydd från påtryckningar och från försök att tvinga Israel till en viss politik. Det är liksom där det ligger.
Förra veckan lade alltså Slovenien fram ett förslag i FNs säkerhetsråd om en permanent vapenvila i Gaza. När rådet röstade lade USA in sitt veto, trots att övriga 14 länder röstade för. USAs ambassadör till FN menade att resolutionen inte tog tillräcklig hänsyn till Israels säkerhet och skulle ha gynnat Hamas.
The United States will never stop working to free all the hostages, including the remains of four Americans murdered by Hamas, who have now been held.
Flera andra länders representanter kallade rådets inaktivitet för ett svek mot det palestinska folket och varnade för att svält riskerar att användas som ett vapen i Gaza. Många uttryckte också oro för att säkerhetsrådets anseende skadas när det inte kan agera. Vetorätten är ofta omdebatterad. Viktor, vilka är det egentligen som har vetorätt i säkerhetsrådet?
Det är de permanenta medlemmarna, det vill säga det är USA, det är Ryssland, det är Storbritannien, det är Frankrike och Kina. Det är dem, man kan så där kortfattat säga att det är de vinnande länderna i alliansen liksom i andra världskriget. Det vill säga de allierade länderna som gick segrande ur andra världskriget och sen kunde vara med om att grunda FN. De har själva givit sig själv i den här liksom grundningsprocessen när FN grundades, har de givit sig själv den här vetorätten i det här liksom, det enda FN-organet egentligen som har makt att tvinga omvärlden till någonting, eller åtminstone försöka tvinga någonting.
Det här är ju ganska mäktiga länder med olika intressen. Jag undrar, blir inte säkerhetsrådet lite ineffektivt, kanske till och med onödigt, om någon av de här permanenta medlemmarna ändå alltid kan slänga in sitt veto?
Man kan nog säga att det på ett sätt är så, men det hänger egentligen kanske mera ihop med hur utvecklingen har sett ut. Då, dels efter andra världskriget så hade vi ju liksom det här kalla kriget och vi hade det fanns liksom en slags balans i att man alltid kunde, eller att man egentligen bara kunde agera påtvingande genom den makt som liksom säkerhetsrådet hade. försöka tvinga och bestämma om militära medel skulle användas för att tvinga till exempel något medlemsland eller något annat land till att göra någonting, till att ändra riktning politiskt eller sluta liksom med aggressioner mot grannländer eller vad det nu kan tänkas vara. Så man bara hade möjligheten att agera på det sättet om man var enhälligt beslutsförd, liksom om alla var med på det, så införde det en viss balans. Men i bakgrunden finns det kanske också det att man då gick in för att hela tiden förstärka det som kallas den regelbaserade världsordningen. Det vill säga att det fanns vissa regler som alla skulle lyda och alla var mer eller mindre överens om att det var liksom en positiv sak att man hade gemensamma spelregler. Och sen dess har egentligen fram till några årtionden sen den där regelbaserade världsordningen blivit allt starkare. Sen i slutet av 90-talet, början av 2000-talet så har man så småningom börjat töja på den här regelbaserade världsordningen. Och då har också den där funktionen som säkerhetsrådet och den här vetorätten bland de permanenta medlemmarna också fått en lite annan, kanske lite mörkare innebörd. Det vill säga att man kan just förhindra ingripanden i humanitära kriser, i inbördeskrig, i folkmord, vad som helst på helt politiska grunder. Det vill säga om det är så att man har en allians med någon part eller någonting i en konflikt, så kan man förhindra FN från att ta också liksom legitima åtgärder för att förhindra våld mot civila eller folkmord eller svält, påtvingad svält genom den här vetorätten.
Många kritiserar ju FNs säkerhetsråd för att ha varit ineffektivt i till exempel Rysslands krig mot Ukraina och kriget i Gaza, just för att Ryssland och USA är permanenta medlemmar. Men finns det exempel på där säkerhetsrådet har gjort någon nytta?
Ja, alltså det finns ju nog många exempel, alltså framförallt från just tiden mellan, ska vi säga, kalla kriget och den här liksom, när till exempel Ryssland framförallt aktivt och sen USA också i och med kriget mot terror efter 9/11 börja liksom töja och tänja på den här liksom, vad man skulle uppfatta som regler som också gäller dem. Det finns gott om exempel, till exempel i forna Jugoslavien. Vissa anser att interventionen i Libyen också var en relativt lyckad affär, även om det kanske inte så där sen efter det har gått så bra i landet. Så det finns nog exempel på när man har kunnat agera i olika sådana, liksom ingripa i olika sådana. Sen finns det ju också nog många exempel på där man inte har gjort det, till exempel folkmordet i Rwanda, men det hänger kanske inte så mycket på säkerhetsrådets funktion, utan snarare på att omvärlden överlag var ganska motvillig just i den stunden att överhuvudtaget ingripa på afrikanska kontinenten. Så det finns nog positiva exempel också, men de kommer alla från en tid just den här mellan kalla krigets slut och den här liksom regelbaserade världsordningens sönderfall börja. Där fanns en kort tid av ganska så här, hur ska vi säga, stor bred politisk enighet kring vissa frågor internationellt, där alla stormakterna kunde enas och fatta beslut som så att säga kunde anses gynna hela mänskligheten, eller åtminstone mänskligheten på stora områden.
Mm. Och hur ser det ut rent konkret när säkerhetsrådet ingriper?
Ofta är det ju så att man liksom godkänner eller lägger grunden, den politiska grunden internationellt, för att sen olika andra instanser ska göra det. Det finns liksom beslut om till exempel att godkänna USAs invasion av Afghanistan för att komma åt dem som var skyldiga för 9/11 och liksom störta talibangerillan som hade skyddat dem, olika interventioner i Afrika eller fredsbevarande uppdrag där. Det finns bombräderna mot serbiska styrkor under kriget i Jugoslavien genomfördes ju inte liksom med FN-mandat utan med NATO, eller under det genomfördes med FN-mandat, men det var i praktiken NATO och USA som genomförde bombningarna av Storbritannien med mera. Så det är ofta så att man lägger liksom den politiska grunden och sen tar andra instanser vid, antingen länder eller allianser eller något annat. Att okay. Det är så det har brukat sig ut då när den har fungerat effektivt.
Vi pratade redan lite om att resolutionsförslaget som inte gick igenom skulle kräva att humanitärt bistånd utan koppling till Israel skulle släppas in i Gaza. Just nu är läget där dystert. I slutet av maj rapporterade World Food Program att 70 000 barn i Gaza lider av allvarlig undernäring. Det här är för att bistånd i form av mat och medicin har kommit in i Gaza i bristfälliga mängder. Dessutom är det svårt att laga mat när tillgången till elektricitet är så dålig. För några veckor sedan meddelade biståndsorganisationen Gaza Humanitarian Foundation, GHF, att de började dela ut mat i Gaza. En lättnad för befolkningen, tänker man kanske. Men GHF är i amerikanskt ego och har kopplingar till Israel. Organisationen vägrar samarbeta med FN. GHF delar ut mat långt från bebodda områden av Gaza. Israeliska styrkor har dessutom öppnat eld mot palestinier vid utdelningspunkterna. Så många i Gaza är helt enkelt för rädda för att hämta mat därifrån. Palestinas FN-ambassadör Riyad Mansour höll ett känslosamt anförande där han berättade om bland annat barnens svält.
I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate.
Kan vi köra ett tankeexperiment här? Vi säger att det här resolutionsförslaget om en vapenvila i Gaza skulle ha gått igenom. Hur skulle det ha sett ut?
Det finns vi kan säga så här att om vi kör det tankeexperimentet så finns det två utvägar där för Israel. Man kan antingen gå med på det och så börja implementera det. Men vad som kanske är sannolikare är att man ignorerar det. Och det är där den här resolutionen kanske i sig också är lite tandlös, oberoende om den skulle ha röstats igenom eller inte. För den hade väl, så vitt jag åtminstone har förstått, inga liksom sanktioner eller åtgärder man hotar med om man inte lyder den. Frågan där skulle mera snarare ha varit det att om det finns ett, liksom en resolution som kräver någonting och samtidigt liksom då fördömer parten som inte går med på den, så skulle det öka ytterligare på det här politiska trycket som redan är betydligt. Det fanns inget straff som var liksom överhängande för Israels del. Men det skulle ha inneburit igen att det liksom exponentiellt höjer på den här liksom skammen och dåliga PR man får för den här operationen. Mm. Nu kan det hända att jag inte är medveten om, jag har inte satt mig in så noga i just den här resolutionen av den enkla orsaken att det var ganska klart att den skulle röstas ner av USA. Men så vitt jag förstår så fanns där inga inskrivna sanktioner. Det fanns liksom inget straff, inget explicit straff inskrivet i resolutionen om den inte skulle ha följts.
Mm. Om man var så medveten om att USA skulle lägga in sin vetorätt, varför röstar man om den här alls?
Man kan egentligen se det som en slags politisk manöver. Man vill A se ut som om man gör någonting och B vill man också visa tydligt på hur den här konstellationen ser ut. Det är liksom, anses vara ganska uppenbart att om USA skulle kräva det, om USA skulle börja införa någon slags liksom straffåtgärder, ekonomiska, eller dra bort till exempel sitt militära stöd, sitt ekonomiska stöd för den israeliska militären, så skulle kriget i stort sett vara slut samma dag. Israel kan inte leva utan USAs stöd. Om USA hotar att dra bort stödet temporärt, så är Israel i praktiken tvunget att gå med på de här liknande krav, liknande villkor. Så man genom att liksom föra fram en sån här resolution så visar man tydligt hur de faktiska förhållandena ser ut. Vem är det som stöder vem och vad är det stödet möjliggör?
Okej, så det handlar mer om att skicka ett budskap än att göra någonting konkret?
Ja, på sistone, jag skulle säga att de senaste 10 åren åtminstone så har säkerhetsrådet mer varit än ett organ för mycket liksom för att skicka, där man skickar signaler inom den internationella politiken på mycket, mycket hög nivå.
Mm.
Det är det som kanske är säkerhetsrådets huvudsakliga funktion idag.
Tack för att du kunde vara med i Nyhetspodden, Viktor Heikel.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle idag med vår utrikeschef Viktor Heikel. Du hittar oss allra lättast på Yle Arenan. Tryck på hjärtikonen bredvid startknappen så finns Nyhetspodden färdigt på din första sida när du söker oss. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är Nyhetspoddens producent.